Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Det är torsdag den 2 mars 2023. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, John Wilander Lambrell och
Clara Doxerow.
Sådär ja, då var vi igång. Hur mår du, Clara?
Ja, men det är bra. Jag är lite nedstämd faktiskt. För att jag läste här igår om... det är väl på temat hopplöst mörker då. Om de,
ja, men det, härligt tema ändå.
Verkligen, en bra start på morgonen för många. Men jag tänker upp på de här passagerarna på tågen som krockade i Grekland. Och den mörkaste meningen jag någonsin har hört... Eller två i alla fall. Den första är då, det värsta var att se alla föräldrar som väntade på sina barn på stationen i Thessaloniki och som inte kunde hitta dem. Alltså, förstår du det mörkret?
Fy fan.
Ja, fruktansvärt. Och då kommer något ännu mörkare. Och det är då ett annat ögonvittne som säger, vagn 1 och 2 existerar inte längre. Räddningstjänsten jobbar bara från vagn 3. Alltså de två första vagnarna, de finns, de är liksom... väck. Här var hopplöst jävla mörker. Ett annat hopplöst mörker som slog mig på internet, det kom faktiskt från Danny Saucedo.
Så jag har luktat samma sak sen åttan.
Aha. Vad är det då?
Succé. Ja. Så skojar jag. Burberry Touch.
Okej, en klassiker.
Ja, verkligen.
Det är väldigt mörkt. Luktet succé sen åttan.
Ja, det är väl ingen mörkt? Det är väl, du menar att han säger det? Vad var det för Burberry Touch?
Jag vet inte.
Är det samma sak som succé då? Eller han bara skojade?
Jag antar det. För jag tror inte att han är så smart så att han drar en så snabb vits. Eller det kanske han är. Vad fan, vi dumma. Kanske Danny är för hårt i den här podden.
Vi och vi.
Från då hopplöst mörker till lite för mycket kreativ copywriting. Det var nu när McDonald's då lanserar hopplösningen. Har du hört om den?
Vänta, hopplösningen, vad menas med det?
Jag vet, vad menas med det? Vad fan menas med det? Jo, men det är ju så att dagens unga då oroar sig för framtiden och man vill minska stressen och rädslan genom att öppna dörren till arbetsmarknaden. Så nu så kallar de det då för sitt recept. McDonalds vd Joakim Knudsen säger, vårt recept är att anställa 10 000 personer fram till och med nästa år. Vi kallar det... Vi kallar det hopplösning.
Jag förstår inte ordet. Hopplös, alltså... Inte, alltså det ska vara en ordvits som är hopplös, ja, eller?
Det inte är hopplöst, utan det är en hopplösning för de som känner sig hopplösa.
Ja, livet är inte hopplöst, du kan få jobb på McDonald's. Men också... det har man väl alltid, man har väl alltid kunnat jobba på McDonald's.
Ja, fast där vill jag faktiskt säga så här då. Att jag fick själv aldrig jobb på något så fint som Donken. Utan jag fick nöja mig då med att sommarjobba i grillen på Kneipen. Och det var alltså en 4 kvadratmeter stor grillkiosk där vi serverade Big Mick.
Big Mick?
Ja, och trängde 6 personer under en arbetsdag. Så det var liksom, man var som i en liten kartong kan man säga.
Det låter ju lite som varumärkesintrång.
Alltså, ja, det kanske var. Det var det nog garanterat. Men när jag kom därifrån då på dagarna så var jag så hal av den här frityroljen att min mamma trodde att jag jobbade extra som strippa. True story.
Ja, okay.
Hon frågade mig en gång. Jag tror det var på skämt.
Var
eller jag hoppas att det var på skämt.
Det var inte så att grillkiosken också fungerade som det lokala stripphaket?
Nej, tyvärr inte. Jag fick inte så mycket dricks heller som man får om man strippar, tänker jag. Men jag fick ett rejält problem med akne. Och det tänker jag också att strippor har problem när de oljar in sig så mycket. Ja, det är ju inte bra att ha så mycket.
Är det därför det är så mörkt i stripplokaler att man inte ska se akne?
Jag tror det. Jag tror jag det kan vara så.
Men fan, kul. Grattis ungdomar. Ni kan få jobba på McDonald's.
Precis. Jag tänkte
Knutsen sträcker ut en hjälpande hand.
Verkligen. 10 000 pers, det är ändå bra. Jag tänkte runda av i alla fall med lite äkta hopp. Ja. Inte hopplösa hoppet, utan ett äkta hopp. Och det är så nu att polisen då undersökte en berusad trio i en park. Har du hört om det här? I staden Puno i Peru. Och de hade med sig en stor kylväska. Någon av dem verkar ha varit från Latinamerikas motsvarighet till Fedora. Mm. Ska vi hitta en sån här Fodora-väske? Fast i,
en sån stor skrikrosa. Ja.
Perdidos ja, hitta Fodora där. Typ.
Okej. Okay.
Ja. Och när man tittade i kylväsken så var det liksom inte sprit som låg där, utan det var en mumifierad kropp i fosterställning. Och den här mumien visade sig då tillhöra en av männen. Och han sa att det var Juanita, och det var hans flickvän.
Oh, han kom åkandes med Juanita i ryggsäcken.
Han hade stoppat mumien då i väsken för att han skulle visa upp den för sina kompisar. Vilket man vill till slut. Man kommer ju till den punkten i ett förhållande att man vill att de ska träffa ens vänner, förstår du? Helt naturligt.
Fast inte mumifierad vill man ju träffa.
Nej, men okay, det var då. Ja. Vem är vi och döma?
Det kan man väl ändå göra om han har mördat Juanita.
Nej, men det visade sig då att när polisen frågade att hemme då så har han henne i rummet och sover med henne i sängen och tar hand om henne. Och det visade sig då att mumien har gått till arv från pappan och liksom uppåt. Så han vet inte riktigt hur mumien har hamnat i familjen. Men det är då visar sig att Juanita är en 151 cm lång man och var 45 år när han dog. För cirka 600-800 år sedan.
Okej, så det var inte för Fodorabudet hade inte mördat?
Nej, han hade hittat en mumie. Men jag tror att det var inte tillåtet.
Vilket märkligt namn på en manlig mumie, Juanita. Alltså, det passar inte alls, tycker jag.
Jag tror inte att de förstod kanske att det var en man. Eller så gjorde de det. Jag är inte någon av dem, som sagt. Och jag tycker faktiskt att det här är fullt av hopp. Nu är det fastslaget att det finns någon för alla. Om inte det är hoppfullt, vet jag inte vad.
Jag tänkte att du hade gjort det där igen, Klara. Det lät som att det var ett mord på gång. Att du hade liksom sömlöst återigen styrt oss in på krimmorgon som vi kör varje torsdag. Men ja, vi kör ändå.
Krimmorgon.
Men vi har ju ägnat de senaste 4 torsdagarna, krimtorsdagarna, till att prata om Palmemordet. Nu är vi klara med det.
Mm-hmm.
Det känns väl både skönt och inte skönt. Jag vet inte om vi får anledning att återkomma till det. På något sätt känns det som att vi kanske har stängt dörren. Men jag vet ju hur det är med det där Palmemordet. Att sen när en dörr stängs så öppnas ett fönster och allt det där.
Ja, men du har ju öppnat den för mig. Eftersom jag också på då årsdagen av hans mord var på platsen där han blev mördad.
Jag såg det. Och du hade gjort några undersökningar.
Ja,
eller?
Jag tog Skandiamannen svängen och fick inte ihop det tidsmässigt. Och sen så sprang jag upp för trappen också. Jag hade dock gympaskor, inte kontorskor. Så jag vet inte hur det påverkar.
Nej, jag fattar. Men okej, så du gick från då Skandiaporten till mordplatsen och klockade det?
Ja.
Hur lång tid tog det?
Nej, alltså för mig tog det ju länge. Alltså det tog väl typ 20 sekunder om man inte sprang.
Vad menar du 20 sekunder?
Jag gick väldigt sakta.
Ja, jag vet, men du måste också tänka att du står och pratar om semesterplaner inne
det
på Skandia.
Men det är om han skulle ha gjort det först så går det ju inte, då skulle han på typ 5 sekunder hinna fram och mörda makarna Palme.
Ja, nej, det är
alltså, det var ju väldigt tajt med tid.
Väldigt tajt med tid, så ja.
Och jag stod inte och chitchattade med vakterna inne. Men det jag också kom fram
till... Ja, men det måste man lägga till. Det måste man lägga till, för det är ju vakterna som säger, inte han.
Det jag vill säga är att jag tror inte heller att det kan vara Skandiamannen, för att jag har tränat extremt mycket på gym nu sen årsskiftet. Flera gånger i veckan, kondition också. Och det var tufft för mig att ta mig upp för de där trapporna. Och Skandiamannen såg inte ut att vara i särskilt bra form. Särskilt inte om han var alkoholiserad. Han måste ju varit helt död när han kom upp för de där trapporna.
Ja, kanske. Men som sagt, det spelar egentligen ingen roll. För han hann inte dit från första början ändå. Så har vi ju konstaterat nu. Kul att du har klockat också. Nu ska vi lämna Palmemordet därhen. Det var den här dokumentären också, 30 sekunder. Som fick lite uppmärksamhet då, och jag tycker väl det är intressant det där med trafikhusen. Om man inte har sett den då, så hade de som har gjort den här filmen hade hört av sig då till Trafikverket eller vad fan det är, ja. Som då hade berättat om de här trafikhusen. Det stod en bil då som liksom fuckade upp rödlyserna då, att så fort det blev grönt så blev det rött igen för de här bilarna. Och det de kom fram till då var att när den här bilen som innehöll 2 vittnen då, bland annat den här skeva mannen, hade kommit fram till mordplatsen och sett en man, då var mördaren liksom, hade redan stuckit därifrån. Och han menar ju på att han såg en annan man då. Och det där är ju lite intressant. De försöker då skohorna in Christer Pettersson i det här, vilket ja, det orkar vi inte gå in på igen.
Men tror du teorin om att det kan vara en annan man där ändå är rimlig?
Det har jag alltid trott, och det taggar ju lite grann in i min teori att jag tror att det var flera personer som följde efter makarna Palme den här dagen, och att den här andra mannen då kan ha liksom stått på andra sidan gatan eller någonting liknande, kommit bakom eller sådär. Så att det där tycker jag är intressant med en andra man, och det där skulle ju då tyda på det. Sen att det skulle vara Christer Pettersson, det finns det liksom inga belägg för alls. Strunt samma, den kan man titta på, tycker jag. Men nu ska vi då, alltså jag har försakat så mycket i mitt liv för Palmemordet redan.
Du orkar inte med det längre?
Kanske? Nej, men jag så här, jo men det kanske jag gör, men faktum är att jag har försakat många, alltså vänner, familj, kvinnor, allt sånt där i mitt liv för Palmemordet. Och framförallt så har ju vi försakat någonting, Klara.
Jaha.
Under de här 4 veckorna.
Vad är det? Första torsdagen i mars?
Nej.
Det är idag.
Sluta, jag trodde vi skulle ta oss igenom det här förbannade torsdagen utan att säga det. Nej, andra fall.
Ja.
Andra fall. Man kan inte försaka då de andra fallen som vi har uppmärksammat här under hela vår poddperiod. Det finns ju framförallt 3 stycken då som det har skett lite uppdateringar kring. Mm-hmm. Men jag tänker vi skulle dra här idag så att man inte liksom hamnar på efterkälken med dem. Dels
ja, Delphi har jag inte hört.
Ja, bra, vi kör Delphi direkt då. Uh-huh. Delphi då, om man har lyssnat på Krimmorgon tidigare så har vi pratat mycket om det. Där grep man ju, det var det här bromordet då, 2 unga tjejer som hittades mördade då under
Abby och Libby.
Abby och Libby som hittades mördade under en bro 2017 och där man hade filmat en man på bron och spelat in hans röst också där han säger "Guys down the hill". Man grep ju då Richard Allen, 50 år, i oktober. Vi kan lyssna lite kort på vad som har hänt här bara de senaste veckorna.
The hearing inside the Carroll County courtroom only lasted about 5 minutes. Special Judge Fran Gull saying much of the conversation happened in the chambers prior to the hearing. There were a couple of items on the list for Friday's hearing. A gag order, the change of venue, and money for investigators requested by Allen's defense team. Roughly 45 people were in attendance, including family and media. Richard Allen is accused of the 2017 Delphi murders of Abby Williams and Libby German. He walked into the courtroom in a yellow jumpsuit with his arms bound to his chest and shackles at his ankles. He mouthed to his mother and wife in the front row, "I love you." The biggest thing to come out of the hearing is that the jury trial will be held in Carroll County, but a jury will be pulled from another county. As for the gag order, Judge Gull continued it as it is, meaning that no one involved in the case, including family, can talk about the facts and the details.
Ja, några grejer här. Den här gag-ordern då, att man får inte prata om fallet, så det läcker ut väldigt få detaljer från det här.
Men ändå förvånande att hans fru och barn verkar backa honom.
Ja, fru och mamma var det, va?
Fru och mamma.
Och jag tyckte att det var, han har ju barn som inte var där.
Nej.
Då hade ju nog reporten sagt det, så det tyckte jag var lite intressant vad det säger. De kanske vill skydda barn från det och sådär. Så kan det ju vara. Men han har ju ett vuxet barn och sådär, så att hon kan ju bestämma själv. Men frun och mamman tror på hans oskuld fortfarande, vad det verkar i alla fall. Eller så är de bara där och stöttar, man vet ju inte.
Vadå, där och stöttar om han har begått ett dubbelmord på
jo,
barn?
Men det är, nej men såhär.
Jag skulle inte vara där och stötta min man. Kanske mitt barn, om det var mitt barn som var mördare.
Ja, men sen vet man, alltså det är också så här, så är det ofta. Att man stöttar sin partner, alltså mördare och sådär. Att ja, du har gjort något hemskt, men jag älskar dig ändå.
Förnekar det då?
Nej, det behöver man inte göra. Ja, kanske det. Alltså jag behöver inte försöka amatör liksom, psykologisera för mycket. Men jag bara tror att, så här, eller jag vet att det är många partner som fortfarande liksom håller fast vid sin livskamrat. Trots att de har begått brott då. Den här gaggården gör att inga detaljer läcker ut. Och de har bestämt då att rättegången ska hållas i Delphi. Men att de då skeppar in en jury från något annat county och sådär. Och det som är, ja jag vet inte, tyvärr lite då, är att rättegången skulle ju börjat då den 23 mars. Det kommer inte att bli av. Och det som sägs nu är att det skulle vara väldigt otippat om det blev av under 2023 överhuvudtaget.
Jaha.
Vilket, ja, det vill man
då
ju inte höra.
Kommer han sitta häkte då under hela den perioden?
Ja, han fick ju ingen bail. Det var ju en sån här hearing. Han får ingen bail. Han får inte komma ut.
Får han ha någon kontakt med omvärlden? För i Sverige får man väl typ inte det?
Nej, det är stängda dörrar och sådär. Och det beslutar ju inte en domare om det inte verkligen finns då verkligen sannolika skäl för att fortsätta häkta honom.
Mm.
Vilket det verkar finnas då. Det läckte ut lite grann då att på den här videon så hade ju då flickorna sagt gun. Det vill säga att de hade sett en pistol, att den här bridge guy har ett vapen. Man hittade också en patron vid kropparna som hade då bevisligen varit inne i Richard Allens vapen som han hade hemma.
Mm.
Och vad lämnar han för förklaring på det? Har du lånat ut ditt vapen kanske? Då om man är liksom skyldig och då lite slug, så säger man ja, men det här vapnet lånar ut till liksom allt och alla och det har blivit stulet härifrån och vem som helst kan ha haft det. Mm. Men det säger jag inte då. Han säger det har legat där i min källare hela tiden, ingen har lånat det. Vilket jag vet inte riktigt vad man ska göra med det, om det säger någonting om honom, han är för korkad för att ljuga, om han är för liksom sanningsregel för att ljuga, om han är oskyldig, kan det vara så till och med?
Ja, du tänker så långt.
Nej, men jag bara tänker, det tror inte jag heller, men det är bara en otippad
Ja, men att inte försöker komma fram till någon jävla lögn. Ja, precis.
Nej, och det kan ju komma så småningom. Hans försvarsadvokat kan ju säga så här. Ja, så kan det ju vara. Det får vi höra sen på rättegången. Och sen så finns det ju då rykten om att de har fått en DNA-träff också. Så vi får se vad som händer där. Däremot så påstår hans advokat att bevisningen är väldigt svag. Det gör de ju ofta, men han är ute ganska ofta och säger det här i samband med de här hearingen. Att de inte har så mycket bevis mot hans klient. Så det blir spännande att följa det där. Vi får se vad som händer. Vi lämnar Delphi därhän så länge. Sen har vi då ett annat av våra favoritfall då, Nej, Ramsey. Våra, det är väl mer jag som har hakat upp mig på det.
Jag tror det absolut
är du igen. Ja, på tal om att ägna alldeles för många timmar åt någonting. Men i det här fallet så känner jag ändå att här kan det finnas en jävla lösning på gång. För att där finns det DNA.
Jaha.
Det finns DNA under Jomenejs fingernaglar. Det finns DNA på hennes pyjamasbyxor som kommer då från en okänd man. Det DNA ska inte vara där, hur mycket folk än säger att det kan komma var som helst ifrån, så jag tycker det låter väldigt märkligt. Det som har hänt nu då, det är att det kommit en bok som faktiskt kom igår, fick precis hem den, som heter Lou and JonBenet, A Legendary Lawman's Quest to Solve a Child Beauty Queen's Murder, skriven av John Anderson då, kanske min amerikanska motsvarighet, jag vet inte.
Det är det.
Ja, men han då har skrivit då om den här, Lou Smith var ju han som liksom kom in i utredningen på 90-talet, precis när det här mordet hade stjärnplockades in av åklagaren. Han var ju en sån här legendarisk mordutredare i Colorado, och de här som skötte utredningen i Boulder hade ju inte, de hade aldrig ens utrett ett mord, utan de var ju såhär narcs, de var ju narkotikapoliser. Han kom in då och tittade på det här och sa, men vänta här nu, ni är efter JonBenets föräldrar här, det är helt fel. Ni ska rikta in er på en intruder. Det här är någon som har tagit sig in i huset och mördat JonBenet. Han tog fram massa bevis för det, och då sa åklagaren så här, men det där får du ta någon annanstans, och kastade ut honom ur utredningen, vilket...
Men det är, det är så märkligt också, för man tänker också på sättet som hon dog. Jag har så svårt att se att föräldrar skulle göra så mot sitt barn på det sättet, och mörda en flicka på det sättet.
Verkligen alltså... inte, och speciellt inte såna här föräldrar.
Nej.
Alltså utan socioekonomiska problem, väl, de är liksom den amerikanska drömmen. Inget i deras bakgrund tyder på några som helst problem. Varför skulle de göra det här mot sin dotter? Det finns liksom ingen förklaring på det. Och sen pekar, det finns det också massvis bevisning som tyder på att någon har varit i huset den här morgonen. Men det skete man ju och bara gick efter föräldrar. Men det som har kommit fram nu i den här boken, det är att Lou Smith hittade det här DNA:t redan på 90-talet och överlämnade det till utredningen. Han visste ju mer om sånt här än vad de gjorde. Han sa ju, den här har vi en DNA-profil, det här måste ni gå efter, redan på 90-talet, alltså 97. Vilket är ju liksom, och gjordes det någonting av det? Nej, det gjordes det ju såklart inte.
Det är också helt sinnessjukt.
Ja, det är helt sinnessjukt. Och nu har ju det här lämnats över till, nu ska ju det här då det fallet tittas på för första gången av några andra ögon än de här jävla två utredarna som var med från början. Lou Smith fick titta på det, sen blev han utkastad. Nu ska det här Colorado Cold Case Review Team kolla på det under 2023. Det känns ju väldigt spännande i alla fall. Och förhoppningsvis kan man göra någonting med det här DNA:t. Det kan vi fortsätta ha ögonen på i allra högsta grad. För det här skulle kunna bli året då JonBenet-mordet löses. För att om man kan få fram en ordentlig DNA-profil på det här, det vill säga låta andra titta på det, så kan man också kasta in det i den här stora databasen som finns i USA. Kanske få en träff. För jag är ju helt övertygad om att den här personen har begått andra brott också. Konstigt tycker jag vore annat. Till sist då, en uppdatering i fallet som kallas för The West Memphis 3. Kommer du ihåg det, Klara?
Ja, precis. Det är det din andra bok handlar om.
Ja, precis. Den finns för övrigt ute på bokrea nu. Såg jag, 79 kronor. Det är ju någon slags stil.
Den är otrolig, så att den borde man köpa om man inte läst.
Ja, tack. Ja, men den heter Tre som såg i alla fall. Och den handlar om West Memphis 3-fallet och min teori om det. Jag har också skrivit en bok om JonBenet i mordet, Den som vet, som kom innan. Det finns också på bokrean. I alla fall, West Memphis 3. De vill ju, om du kommer ihåg, vi pratade om det i somras. De tre personerna som blev dömda för det här, tre tonåringar.
Ja.
Som blev dömda för det här på 90-talet då, för man trodde att det var ett satanistmord, och en av de här killarna hade svart hår, Damien Eccles. De blev släppta på en så kallad Alford plea 2011, som är en märklig grej då, att man kan säga att jag är oskyldig, men man plead guilty.
Ja.
Och det här var ju då efter att det hade varit massa press på då staten att ni måste släppa ut de här. Och då blev det någon slags kompromiss då. Problemet med den där kompromissen, ja, de kom ut, men de är fortfarande dömda mördare.
Mm.
Och det är så här, det vill de inte vara.
Det är såklart inte, för det påverkar ju deras... liv och register och allting.
Ja, men det gör ju det, och också så här, det måste kännas konstigt, det måste vara konstigt att lämna det där bakom sig. Damien Eccles har ju lett då den här överklagande processen då, där de tog upp i rätten då att de ville att DNA skulle testas, framförallt DNA på repen som de här tre pojkarna var bundna med. Och det kan man väl tycka låter rimligt då, att man testar de här jävla repen. Tyvärr, man vill göra en modern DNA-testning som kallas MVAC, DNA testing, och
allt som är vakuumförpackat är jag för.
Ja, just det.
Jag,
gillar,
det?
Jag vet inte, men jag gillar MVAC.
MVAC låter bra.
Dra det här i MVAC. Och vad sa Arkansas då?
Nej.
Nej, varför ska vi hålla på med det där då?
Är det så jävla dyrt, eller är det för att man inte vill inse sina misstag?
Inte fan är det för att det är dyrt. Ja, det är snarare det andra skulle jag tippa på. In June 2022, Judge Tony Alexander in West Memphis, Arkansas determined that Damien Eccles did not have the right to forensic evidence since he was not currently incarcerated. The court determined that it lacked the authority to require the use of cutting-edge DNA testing on evidence in the 1993 case. Förstår du? Alltså det är, dels då så får han inte göra det här för att han inte längre sitter fängslad. Vilket, nej, men han är ju fortfarande dömd för det här. Jättekonstigt. Och också att the court determined that it lacked authority to require the use of cutting-edge DNA testing. Rätten har alltså då ingen auktoritet att besluta om DNA-test. Då kan man undra vilka som har auktoritet då. Om inte domstolarna har det, vem har det då?
Är det någon på polisen? Eller jag fattar ingenting.
Nej, men jag vet inte. Men nu har i alla fall, det som har hänt nu de senaste veckorna är att Damien Eccles har överklagat det här beslutet. Och i sin överklagan som lämnades in här om veckan skriver han till högsta domstolen i Arkansas, alltså Supreme Court, att upphäva det här beslutet och skicka tillbaka ärendet till en lägre domstol med en ny hearing då. Det vill säga att de vill kunna lägga fram framför en ny domare då sina skäl till att man vill få det här DNA:t testat. Men det som jag tyckte också var lite intressant i den här överklagan, jag läste igenom det. Det finns liksom en del nya upptäckter från åklagarens åtal i början på 90-talet. Alltså de har ju begärt ut handlingar då och visat sig då att det här var några av de punkter som gjorde att de grep Damien Eccles och de två andra tonåringarna och åtalade dem från första början. Och lyssna på det här, jag läser på engelska. The evidence used against Eccles involved his testimony during cross-examination, where he admitted he was familiar with practices of the occult, which would be backed up by the items investigators found in his room. Är du med här? De här är alltså då ett tydligt... Det här, de grep honom på det här. Grejer de hittade i hans rum. A heavy metal poster.
Oj då, då var jag också i sådana fall mördare.
Ja, en heavy metal poster. Ja, alltså, ja.
Slipknot och Sepultura.
Ja,
och
exakt.
Ozzy Osbourne.
A funeral register with a drawn pentagram. Ja, jag antar att det är... Jag vet inte fan vad det är. Någon jävla dokument från ett... begravningsentreprenör, jag vet inte. Alltså det är väl de här Ignis då som Ann Söderlund arbetade med kanske. Då borde även hon vara misstänkt i det här fallet.
Men vem har inte gått igenom en sån pentagramfas?
Ja, och det sista här då. An upside down cross.
Uh-huh.
Har du hört talas om det? Alltså det är ett Jesuskors antagligen, fast som är upp och ner. Och det skulle vara någon slags djävuls...
Ja.
Ja, jag vet.
Ja, och det har man väl också...
Man har vänt ett kors upp och ner och blev dömd för mord. Vad fan är det som pågår? But the most compelling piece of evidence that led to Damien Eccles' conviction was testimony from Dr. James Moneypenny.
Han var en kille som
då vittnade. Ja, han vittnade då. Vad fan heter det? Inte Moneypenny.
Ja, jag tror det.
Den här clown.
Pennywise.
Ja,
men Moneypenny är James Bond.
Ja, okej. Okay. Ja, det här är ingen James Bond-kille i alla fall, tror jag. Dr. James Moneypenny, who said Eccles' parents were concerned with his satanism or devil worship. In his cross-examination, Moneypenny said Eccles' medical records contained disturbing statements that he had made about himself, one of which included that he obtains his powers by drinking the blood of others. Att, ja, han var då satanist och hade hans föräldrar sagt, och de här föräldrarna var inte de. Den här Dr. James Moneypenny, ja, han kanske kan förvänta sig en middagsinbjudning till Edvard Blom i framtiden, men han har fan ingenting i ett rättssystem att göra.
Nej,
eller hur?
Nej.
Alltså och han och Edvard Blom kan ju sitta och klaga på att folk är att de är djävuls satanister, men ja, jag vet inte vad de ska döma tonåringar på det.
Men sen också som tonåring är det klart att man vill chocka sina föräldrar på olika sätt. Att säga att man dricker någons blod, det är ju sånt där man drar till med bara för jävlas.
Verkligen, och Damien Eccles föräldrar ska vi också säga var, alltså, det var inte de bästa. Han hade en styrpappa som slog honom och så. Alltså,
ja,
det är, liksom,
ja,
det är så jävla mörkt. Och kan det här vara någonting? Jag bara också stod att det kommer en ny guvernör då i Arkansas. Sarah Huckabee Sanders, som de ska överklaga till. Känner du igen det namnet?
Huckabee.
Nej, men Sarah Huckabee Sanders. Hon var ju alltså då Donald Trumps första, eller andra var det väl, presstalesman.
Jaha.
Kommer du inte ihåg då den här kvinnan som hela tiden var ute och uttalade sig efter den här första killen? Ja, men jag tyckte det var roligt.
Det är förträngt, tror jag.
Nej, men hon var ju superreligiös, för att han ville ha någon då som liksom hade bra kontakt med bibelbältet. Som jag minns det, ja, som hade kontakt med bibelbältet. Och det är ju inte jättebra, tänker jag. För en guvernör kan ju ge nåd, liksom.
Ja, då vill de ju inte göra det.
Nej, jag tänker om det är precis det jag tänker, att hon kanske är emot det också. Ja, de håller på där i Arkansas i alla fall. Det var en uppdatering på de här tre fallen. Vi kommer fortsätta att hålla ögonen på dem. Men nästa vecka så ska vi titta på ett helt nytt fall som vi aldrig har pratat om tidigare. Ett fall som jag tycker är väldigt intressant, det är olöst. Och ja, men det ska bli intressant att se vad du tror om det, Klara. Hoppas att ni är med oss då nästa vecka och även imorgon. Mm. När vi är tillbaka med allt fredagsskoj. Messiah är tillbaka också, det blir roligt. Men tack för att ni har lyssnat idag.
Vi hörs imorgon. Tack!
Hej då!
Hej!
Podplay, en del av